redan under sitt kötts dagar, ja till och med som korsfäst, är Jesus härlighetens herre. Den utblottade är den allsmäktige. Ibland tycks denna sanning bli bortglömd. Då blir kristologin falsk. År 1972, första söndagen i advent, bads en särskild fredsbön i Sveriges kyrkor. En bön given av Svenska kyrkans biskopar. Och den lydde: Herre Kristen, du som avstod från din allmakt för att vi inte skulle bli rädda, hjälp oss att inte missbruka den minsta bit makt vi får i vår egen hand. Kristus är i denna bön framställd som den som avstått från sin allmakt. Men som sådan framställs inte Kristus i den heliga skrift och inte i våra bekännelseskrifter. Han avstod väl från det fulla bruket av den. Låt oss upprepa. Kristus avstod väl från det fulla bruket av den, heter i våra bekännelseskrifter. Ja, men falskt är att han avstod från allmakten. Vi fördöma, heter det i Concordieformeln, den läran att Kristus efter sin mänskliga natur inte alls kan besitta allmakt. Mot en sådan irrlära förkunnar Guds ord: i Kristus bor gudomens hela fullhet lekamligen. Och där gudomens fullhet finns, där finns också de gudomliga egenskaperna, allmakten. En Kristus som sägs avstå från sin allmakt för att vi inte skulle bli rädda är en falsk Kristus, en jämlikhetsideologins Jesus. Den heliga skrift ställer fram Davids son, den människovordne, och betygar att han är Davids herre. Dock hostiger ju makten på det att man må frukta dig. Det kan sägas om Jesus som är av samma väsen som fadern. Och därför ser Kristi lärjungar upp till honom: Herre Kristen, din är makten, din är äran, på det att vi må frukta dig. Och när detta är sagt, att Kristus är och förblir Herren också under sin förnedring, då kan vi stanna inför skriftens undervisning om Kristi utblottelse i Filipperbrevet 2, verserna 5-11. Var och en var det så till sinnes som och Kristus Jesus var, vilken ändå kan vara i Guds skepelsen, räknar han icke för rov Gud jämlik vara, utan förnedrade sig själv, tagande på sig en tjänares skepelse, och vart funnen som en människa, ödmjukade sig själv, vart lydig in till döden, ja inte korsets död. Därför har och Gud upphöjt honom och givit honom ett namn, det över alla namn är, att i Jesu namn skola sig böja alla knän, deras som är i himmelen, på jorden och under jorden äro, och alla tungor skola bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fader till ära. Kristi utblottelse, vers 6 heter det. Han förnedrade sig själv, utblottade sig själv, som det står, som det är översatt nu, tömde sig själv. Och detta sista ord kan komma bibelläsaren att stanna i bilden av det tömda fatet. Och frågeställningen blir då: vad har Kristus egentligen tömt sig på? Och inför en sådan frågeställning kan svaret då endast bli det, att han skulle ha tömt sig på Guds gestalten, Guds skepnaden, på detta att vara lik Gud. Då får vi en kenotisk kristologi, en Kristus som är tömd, uttömd på sin gudom. En Kristus som på ett eller annat sätt förklaras vara befriad från gudomen, från sitt gudomliga väsen, eller i varje fall från sin preexistens, sin förutillvaro. Låt oss genast säga, Därför genast som falsk och vilseledande avvisar den föreställningen att Kristus skulle ha utblottat sig på, tömt sig på sin gudom när han antog mandomen. Låt oss avvisa den som falsk den tanken att människoblivande och utblottelse skulle helt sammanfalla. Det sammanfaller i tiden, visserligen. Om det verkligen vore så, då skulle det ju ha skett en växling och förändring i själva gudomen. Då vore det kristna gudsbegreppet nerbrutet. Sådana föreställningar om en gud som byter skepnad, som förvandlas och framträder i olika masker, sådana fåfängliga tankar om en gudomens maskerad, ja, sådana har ju hedningarna. För en kristen är Gud, den rätte guden, uppenbarelsens gud, den som var och som är och som bliver. Hans väsen undergår icke några förväxlingar, växlingar eller förvandlingar. Aposteln Jakob skriver: hos himla ljusens fader äger ingen förändring rum och ingen växling av ljus och mörker. Kristi utblottelse kan alltså omöjligt tänkas bestå i en utblottelse av det gudomliga väsendet. En sådan tanke är ju hedisk och hednisk och förblir lögn hur ofta den än upprepas. Men den upprepas i stor medvetenhet i vår tid i modern exegetik. Och så förstås denna Kristushymn som en beskrivning av Kristi väsens olika metamorfoser, förvandlingar. Det himmelska väsendet avlägges och det jordiska väsendet påtager, säger Käseman, till exempel en tysk teolog. Och sen förklarar denne också helt konsekvent att denna tanke leder oss till en hellenistisk miljö, en grekisk miljö. Och där har han rätt. De grekiska gudasagorna berättar om hur Zeus kunde lämna Olympens höjder för något jordiskt ärende. Och därvid gjorde han sig lik människor. Till exempel en föreställning som är skildrad i Apostlagärningarna 14. Den var levande bland grekerna. Men att överföra sådana föreställningar på Herren Kristus är ju otänkbart. Kristus utblottade sig. Det är här inte fråga om själva väsendet som sådant, det är klart. Och sammanhanget förstår vi det. Och detta bibelställe är ju så viktigt. Jag skulle här vilja säga, det vore oerhört värdefullt att ni läste Luthers utläggning av denna text i Palmsöndagens aftonsångspostilla. Där finns Luthers utläggning av denna bibelstext. Där talar Luther särskilt om gudsskepnaden och tjänareskepnaden. Liksom gudsskepnaden inte får stå som beteckning för väsendet som sådant, så kan en ej heller tjänareskepnaden vara uttryck för en tjänares väsen. Och Luther säger: det kan här inte vara frågan om en naturlig tjänares väsen, eftersom Kristus frivilligt och av kärlek till människor har blivit vår tjänare. Det är här frågan om väsendets yttre drag och framträdande. Det är här fråga om Kristi verk. Och när vi läser i vår katekes om Kristi förnedring, så står denna katekesstycke utlagt under avdelningen Kristi verk. Och det är viktigt. Under det att lutherdomen i denna hymn har sett en skildring av den jordiske Jesus och hans frälsningsverk, har liberala teologer istället låtit denna text bli en utsaga om hur väsendet förändras under olika tider. Men av sammanhanget framgår klart att aposteln här talar om Kristi ytterdrag och framträdande. Men när detta är sagt, då kan också Kristi väsen och person träda fram. Han som var till i Guds skepnad och som förblev i denna, antog människogestalt och blev till sina åthävor funnen som en människa. Här förkunnas ju klart och tydligt Kristi gudom. Ty om Kristus vore blott en människa och inte Gud, Då hade det inte varit nödvändigt att säga om honom att han blivit som en människa, säger Luther. Därför bekänner också Luther i sin predikan: denna människa, Jesus, är Gud. I sin antagna mandom hade han kommit. Kunde han ha trätt fram som gudamänniskan? Han kunde ha trätt fram som Gud. Han som var av samma väsen som Fadern. Han i vilken gudomens hela fullhet bodde. Han kunde ha betraktat sin gudslikhet när han ägde som ett byte att pråla med, att triumfera med. Han ägde ju väsendet, gudomsväsendet. Han ägde makten och visheten. Han kunde följaktligen ha framträtt i sitt gudomliga majestät. Han kunde ha framträtt som Gud. Med ett ord, han hade kunnat ståta. Han kunde också stöta tillbaka fiendeskarorna. Till exempel i Getsemane. När Jesus säger: jag är det gudomliga, jag är. Då faller tjänarna tillbaka. Inför det gudomliga majestätet. Så kunde Kristus ha handlat hela sin levnad. Men om Kristus hade brukat och inte hållit tillbaka det gudomliga majestätet, hur skulle då skrifterna ha blivit fullbordade? Kristus valde en annan väg. Han utblottade sig själv. Så fint översatt i den gamla översättningen: han förnedrade sig själv. Sig själv, det var ingen annan som förde honom in på förnedringens och utblottelsens väg. Han valde den vägen själv. Kristi förnedring är uttryck för Kristi vilja. I lydnad mot sin himmelske fader förnedrade han sig själv. Och det skedde för vår salighets skull. Han ägde det gudomliga majestätet redan då han avlades i moderlivet. Men han utblottade sig på majestätet. Han dolde det i förnedringens tillstånd och brukade det icke alltid utan endast då han ville, heter det i bekännelseskrifterna. Därför heter det också om lärjungarna efter Kristi förklaring att de såg ingen utom Jesus alena. Det vill säga människan. Och dock var Gud dold i denna människa som med sina lärjungar vandrade ned från förklaringsberget. Kristi förnedring, låt oss säga det, hör alltså samman med Kristi verk. Han som är Gud över allting, högt lovad i evighet, skulle ge sig under alla, träda fram som Herrens lidande tjänare. Hög upphöjd, ja mycket hög var han redan i sin förnedring. Så utblottade han sig. Vad Kristi förnedring består i är så klart utlagt. Negativt består den där i att Jesus som var och förblev i Guds gestalt icke betraktade denna som ett byte att pråla med, att triumfera med. Positivt består förnedringen i Kristi antagna tjänarskepnad. Han kunde ha trätt fram som gudamänniska, men han gjorde motsatsen. Han antog tjänarskepnaden. Och vad aposteln menar framgår så tydligt av fortsättningen. Där aposteln undervisar om Kristi lydnad in till döden. Allt detta skedde för vår salighets skull. Ty för att kunna lida och dö måste han inte bara skenbart utan verkligt avstå från bruket av gudsskepnaden. Här kan vi tänka på parallellen mellan den första Adam och den andra. Den första Adam sökte rycka till sig gudslikheten som ett byte. Frestarens ord om att bli så som Gud lockade. Den andra Adam, som redan ägde gudslikheten, och som var i den avstod att träda fram i sitt gudomliga majestät. Han förnedrade sig själv, ödmjukade sig själv. Han som var rik och förblev rik, han blev fattig för vår skull. Efter skriftens framställning var också Kristus verkligen fattig. Han växte till i vishet och nåd inför Gud och människor. Så talar skriften om Kristi gudom helt och hållet. Men skriften förkunnar också Kristi sanna mänsklighet. Hur gossen Jesus växte till i kunskap inför Gud och människor. Sann Gud och sann människa. Låt oss gå till texten. Var en så till sinne som Kristus Jesus var, alltså var till i Guds skepnad. Modern exegetik läser detta som en skildring av Kristi gudomliga ställning i hans förutillvaro. Utblottelsen ses som en utblottelse från preexistensen. Detta är falskt. Till och med exegeter som utlägger texten så måste medge att Paulus i så fall uttrycker sig underligt. När han talar om Kristus som förebild och föredöme, visst är det då underligt att han då inte skildrar Kristi jordeliv, utan går tillbaka till något som han tänker sig hände i Kristi förutillvaro, i Kristi preexistens. Paulus hade ju kunnat finna så många exempel på hur Kristus förnekade sig själv. Ja, så måste moderna exegeter tillstå att deras egen tolkning är underlig. Och ingenstans i övrigt i skriften framställs heller människoblivandet som sådant som föremål för Kristi lärjungars efterföljelse. Var en så till sinne som Kristus Jesus var, han som var till i Guds skepnad. Låt oss fastslå en gång för alla att Jesus Kristus i Guds skepnad är en hänvisning till frälsaren sådan han trädde fram då han vandrade omkring och gjorde gott och hjälpte alla som var under djävulens våld. Att låta uttrycket Jesus Kristus som var till i Guds skepnad vara en hänvisning uteslutande till den preexistente, till Kristus i hans förutillvaro, är också rent språkligt omöjligt. Den som har läst grekiska bara ett år kan se i en enkel skolgrammatik att när det står den här verbformen, var en så till sinne som Kristus Jesus var, han som var till. Och själva verbformen anger tydligt han som var till och förblev i Guds gestalten. Hela denna hymn är alltså en lovsång till människan Jesus, den historiska människan som kunde ha trätt fram som gudamänniska, men som jag istället antog tjänare skepnaren och som till försoning för världens synder led korsdöden. Denna utläggning har varit så klar ända fram till den moderna exegetikens framväxt. Men modern exegetik måste ge en annan utläggning utifrån sina egna förutsättningar. Måste den avvisa denna tanke? En norsk teolog ger väl säger så här, och det är så typiskt, det avslöjar hans förutsättning. Han säger så här: men bara genom att höra uttrycket i Guds skickelse, i Guds skepnad, kan man förstå hur omöjligt det är att tänka sig så om människor. Ja, det är alldeles riktigt utifrån hans förutsättningar. En människa som träder fram som Gud och som är Gud. Det finns ju inga analogier. Hans erfarenhet vet ju inte av något sånt. Det kan aldrig tänkas. Det är omöjligt. Och då är det ju också helt konsekvent orimligt att tänka sig den jordiska människan Jesus vara till i Guds skepnad. Utifrån denna tanke när ingen annan människa har trätt fram i Guds gestalt, när ingen annan människa är Gud och människa, då kan inte Jesus heller vara det. Inför hotet från modern exegetik är det gott att vi har texten, den klara bibeltexten. Och det är gott att vi har våra lutherska bekännelseskrifter. Det är faktiskt mycket ovanligt att bekännelseskrifterna går till att utlägga särskilda enskilda bibelord. Men här har vi ett enskilt bibelord som i våra bekännelseskrifter har fått en sån mycket grundlig utläggning. Slå upp det hemma och studera skrifterna, bekännelseskrifterna. Sammanfattning. Och denna sammanfattning vill jag ge ur bekännelseskrifterna. Vi lär med den rättrogna kyrkan att gudomens hela fullhet bor i Kristus lekamligen. Och denna gudomliga härlighet och kraft lyste fram i Kristi mänskliga natur. Under förnedringens tid var Kristi härlighet dold. Efter avläggandet av tjänareskepnaden, det vill säga efter sin uppståndelse, framträder Kristi härlighet för alla heliga i himlen och på jorden. Kristus har i sin uppståndelse avlagt tjänareskepnaden, men han har inte avlagt den mänskliga naturen. Tänk vad gott att denna bibliska sanning som så klart framträder i skrifterna, att det märkligt är också fastställd i bekännelseskrifterna, att Kristus avlade tjänareskepnaden vid uppståndelsen, men han avlade inte den mänskliga naturen. Och så citeras kyrkofäderna, till exempel detta ord av Chrysostomos, står i våra bekännelseskrifter: det är ett stort och obegripligt under att vårt kött sitter där uppe och tillbedes av änglar och ärkeänglar. Så ofta jag betänker detta är det som blev jag försatt utom mig själv. Kyrkofadern Chrysostomos förstår att här är det unika, den unike, den enastående. Här ges inga analogier. Men han avvisar inte den klara sanningen, utan han tillber den är son som är ett med fadern. Och så kan också Ignatius i sitt brev till Smyrnena fastslå: jag för min del vet också att Kristus efter uppståndelsen finnes i köttet, och jag tror fast därpå. Så är Kristus trons största under, människan Jesus. Och apostel Johannes skriver: därpå skulle ni känna igen Guds ande. Var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet, han är av Gud. 1 Johannes 4 vers 2. Människan Jesus, den förnedrade människan som förnedrade sig själv. Hemligheten, mysteriet som tillbedes. Kristi förnedring, från hans födelse till hans begravning. Allt vad som då hände hör in under hans förnedring. Men Kristi utblottelse och Kristi inkarnation är identiska. Och här kan vi citera ett ord av Johan Gerhard, en av lutherdomens stora teologer. Han skriver härom: om utlottelsen vore identisk med Kristi antagande av mänsklig natur, då skulle också hans upphöjelse innebära hans avläggande av samma natur. Och det är något som vi inte kan gå in på, men som framträder till exempel i modern exegetik, att man menar att Kristus har en helt ny existensform. Han har avlagt den mänskliga naturen. Han trädde fram som en helig andevarelse. Översättningen av Romarbrevet 1:3 är ju helt falsk. men är utifrån modern exegetiks förutsättningar. Låt oss tänka på vad denne Johan Gerhard säger en gång till. Om utblottelsen vore identisk med Kristi antal av mänsklig natur, då skulle också hans upphöjelse innebära hans avläggande av den mänskliga naturen. Men detta avvisar Johan Gerhard. Han är ju bibelteolog. Han har ju skrifterna. I modern exegetik menar man också att Kristus på ett helt annat sätt blir gudomligt i sitt väsen genom sin uppståndelse. Han blir upphöjd till sitt väsen. Lutherdomen har ju alltid lärt som skriften att det är Jesu mänskliga natur som blir upphöjd vid hans uppståndelse. Men en svensk teolog skriver så här: Kristus får en högre ställning än den han hade i sin förutillvaro. Han blir till sist definitivt gudlik. Modern exegetik lär att en människa blir så småningom befordrad till Gud, och den befordringen den sker efter upphöjelsen. Men Bibeln lär något annat. Något som ingen människa har kunnat tänka, något som inte finns i någon befordringsstatistik, detta att Gud blev människa. Att människan Jesus är sann Gud. Alla måste vi bekänna att vår tro rymmer en stor hemlighet. När jag tänker på den är det som jag blev försatt utom mig själv. Ja, visst är det så. Hemligheten som är Guds, han som trädde fram i människogestalt och blev rättfärdigad genom anden, sedd av änglar, trodd i världen, upptagen i härligheten. Människan Jesus, gudamänniskan, som blev allas dräng. Men om någon skulle vilja föredra en modern exeges och hur den utlägger denna hymn och ändå tycka att tanken är allt bra tilltalande, att Jesus så småningom blir Gud. Vi kan citera vad till exempel det står i Svensk exegetisk årsbok år 62, att den uppstånden nu på ett annat sätt än den människovorne uppfattas som gudomligt väsen. Då skulle jag vilja föreslå en sådan tvivlare: slå upp den gamla katekesen. En gammal katekes, den talar om Guds egenskaper. Den lär att Gud är oföränderlig. Och här vill jag sluta med att citera Hedegårds ord. Jag hörde det, hur han nämnde vid några tillfällen när han citerade, när han bekämpade den falska läran, så sa Hedegård detta. Och det var ett citat han gav. Jag vet bara inte från vem citatet är hämtat. Hedegård sa så här: man blir ju ändå inte Gud till sist. Antingen är man Gud eller är man det inte. Var en så till sinne som Kristus Jesus var, han som var till i Guds skepnad och förblev i den, och som tillbedes och som är av samma väsen som Fadern, och som inte brukade det gudom, inte som avstod från majestätet och blev allas tjänare och dräng. Och nu lär oss aposteln Paulus: varen så till sinnes. Han undervisar om Kristi efterföljelse. Han undervisar om imitatio Kristi. En ung människa vill gärna ha en idol, en bild, någon att efterfölja. Finns det en vackrare bild? Den sanna människan träder fram. Den första människan ville rycka till sig. Ja, Adam ville till och med rycka till sig gudslikheten. Och hur vanligt är det inte att människor i vår tid rycker och sliter åt sig. Konfirmandpojken som rycker till sig väskan från den gamla damen. Sånt förekommer. Vanligare är att människor tar roffar. Men nu säger aposteln, var en så till sinne som Kristus var. Jesus sa, det är saligare att giva än att taga. Men när detta förkunnas Kristi efterföljelse, då förkunnas Guds lag. En människa blir icke frälsad ens genom en imitatio Kristi. Hur allvarligt hon än satsar hela sitt liv därpå. En människa blir frälsad genom tro på Jesus Kristus, på hans förtjänst, hans som är både Gud och människa. Så ger oss de heliga skrifterna förmaning och varning. Och de heliga skrifterna ger oss trösten i Guds ord. Denne Jesus som vi har att efterfölja, han är en fullkomlig frälsare för syndare. Amen. Så var det en så vacker psalm här i denna, om denna Lammets lov, 716 vers 2. Pris honom som har sig förnedrat av kärlek för vår frälsnings skull. Pris konungen som fattig blivit den fattige att göra rik. 716 vers 2. Kristi förnedring. Och så stiger lovsången, tillbedjan fram.